Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hej och välkommen till avsnitt 53 av Vi måste prata. Idag gästas jag av Thomas Persson och vi ska prata om de UFO-observationer som inte går att avvisa som något annat än just oidentifierade flygande föremål. Det börjar bli en hel del lyssnare på podden och jag vill passa på att hälsa er som är nya välkomna och passa på att tacka er som stöttar. Du som vill stötta gör det lättast genom att bli Patreon och skänka en tia eller valfri summa per avsnitt. Det gör du genom att gå in på patreon.com och söka efter Vi måste prata. Du som blir Patreon kommer även ha förtur på biljetter till sommarens Vi måste prata live. Men nu, välkommen till Thomas Persson och vi låter honom berätta om vem han är.
Ja, vem är jag? Jag är en 42-årig kille från västkusten, Kungälv. Södersta delen av Bohuslän är uppvuxen ganska nära havet i en liten by. Och sen läste tekniskt på gymnasiet och sen lumpen, amfibieskytte och sen vart jag polis. Och har jobbat med på utryckningen i Stockholms norra förorter. Jag läste på polishögskolan i Umeå universitet och så 2005 började jag som aspirant i Roslagens polisdistrikt i Stockholms län. Och sen jobbade jag 6-7 år på utryckningen och sen flyttade jag till Span Västerort och jobbade med ungdomsrån och ungdomsgrova brott och sen jobbade jag med lite andra grova brott med spaning och utredde även grova brott. Sen så var jag inlånad till länskrim, spaningsmordroten på länskrim som det hette då. Och då upptäckte man, då följde jag ihop mitt i en mening och upptäckte att jag fick ett epilepsianfall för första gången i mitt liv och då upptäckte man att jag hade en hjärntumör så jag fick operera den, var tillbaka på länskrim där när Drottninggatan terrordådet skedde som vi hade och då sen kom cancern tillbaka så jag fick operera skallen en gång till. Det visade sig att det fanns en orsak till att jag inte kan planera. Det var att jag hade cancer i planeringsdelen av hjärnan.
Okej.
Ja. Och så lite strålning och så har jag varit sjukskriven i mestadels fram tills nyligen. Och sen upptäckte jag att det fanns jävligt bra bevis för att UFO:n faktiskt är på riktigt. Och hade aldrig intresserat mig eller tänkt seriöst om det överhuvudtaget fram tills bara 2,5 eller 3 år sedan kanske. Och har jag haft väldigt mycket tid åt att dyka ner i det där kaninhålet, vilket jag har verkligen gjort. Så det är mitt enda intresse nu för tiden faktiskt. Det är vad jag gör med min fritid.
Men är du tillbaka och jobbar som polis igen, eller hur?
Ja, jag gör lite enklare saker nu för tiden. Men ja, jag är tillbaka och jobbar med inte så polisiära uppgifter längre. Men ja.
Vi ska inte stanna så länge på polisspåret, men när jag har någon i luren som var med under Drottninggatan-utredningen. Mm. Vad får du berätta om det? Får du prata om det? Eller vad är det för regler?
Ja, det är ju lagakraftvunnen dom nu, så att det är inga problem.
De flesta vet ju om vad som hände och så, men hur känns det att vara med? Alltså det kommer ju ett telefonsamtal när någon säger åt dig att hörru du, vi har pågående terrorbrott i centrala Stockholm.
Mm. Ja, det är väl det, och jag jobbade även när det var helikopterrånet, så det är väl de två största insatserna som jag har varit inblandad i, helt klart.
Misstänker att pumpen går igång rätt rejält då?
Ja, framförallt, ja, helikopterrånet jobbade ju i yttre tjänst när det var. Mm. Så det var väl lite puls, eftersom den både helikoptern både lyfte och landade i mitt distrikt. Och vi var bara 2-3 bilar, så det var ju, ja, jag körde ju förbi den med lite tur, så, med ganska mycket tur så hade vi sett vart helikoptern landade. Vi var ganska nära under ganska rätt tid, men ja, det grämer mig lite varje gång jag pratar om helikopterrådet. Vi hade kunnat ta helikopterpiloten på flyende fot där, men i alla fall, ja, Drottninggatan är speciellt. Då var jag ju på länskrim, det var ju de som hade det ärendet. Så där var jag mitt i smeten där första kvällen, satt med alla inkomna handlingar. Ja, det var fullt ös, och jag tycker polismyndigheten var väl de som skötte väl det, vi var de som var bäst den dagen, och det var vi som behövde vara bäst. Så jag tyckte det var ett väldigt bra jobb av Stockholms polismyndigheten det dygnet eller dygnen.
Mm. Bägge de här grejerna tycker jag att det är påtagligt, att om det hade varit en bok eller film så hade folk tyckt att det var orealistiska plots för att så här, det är ingen som stjäl en helikopter och landar på en värdedepå. Nu har ni tittat på Jönssonligan för mycket.
Mm. Ja. Ja, de gick utanför boxen får man säga.
Hyfsat mycket. Men det är inte därför du är här, utan vi ska prata om UFO:n. Och som du sa initialt, du tycker dig har bevisat med ett polisiärt utredningssynsätt på det hela att det finns något som flyger i vår atmosfär som vi inte vet vad det är, men de är här.
Ja, absolut.
Hur har du kommit fram till det?
Ja,
sälj in det till mig nu, för jag är lite skeptisk.
Okej. Ja, om jag ska sälja in det till någon, alltså då ska man jobba med atos, patos och logos, va? Du kommer inte få så mycket patos kanske, men de andra kan du få. Alltså, du kan väl hitta folk som säger att jag inte var bra på att planera, eller att jag var lite dålig på att få klart stora utredningar eller blanda ihop papper. Men du hittar nog ingen kollega som skulle säga att jag är dum i huvudet eller dålig på bevisning eller logiskt tänkande. Så det är väl, det känner jag ganska stor självförtroende om. Och sen, det var ganska lustig timing, för när jag var sjukskriven där ett par år innan jag upptäckte ufologin, så läste jag mycket idéhistoria som jag är intresserad av, och jag läste även om konspirationsteorier som fenomen. Jag var lite fascinerad över de olika tankevurperna som människor gör när de hamnar i konspirationsträsket, om man säger så.
Alltså så att feedback-loopar och liknande.
Ja, det är massa vanliga. Man tror till exempel att man tror inte att en stor händelse kan ha små orsaker. Man vill gärna, om det händer någonting stort så tenderar man att leta efter stora orsaker. Så det räcker ju inte med att några simpla terrorister kapade flygplan 9/11, utan det måste ju vara något större. Och var skjuts det någon statsminister eller president, så räcker det inte med en enkel, simpel mördare, utan man tror att liten tuva kan stjälpa stort lass. Man letar efter stora anledningar, och sen så när det sker någonting stort så finns det alltid mycket anomalier och loose ends och sådana saker, och sen tenderar man att koppla ihop det man vill koppla ihop på ett ytligt plan, men det kokar aldrig ner till Det kommer inte ner på Sveavägen som vi brukar säga.
Mm. Det är alltså motsatsen till Ockhams rakkniv då?
Ja, det kan man faktiskt, ja, så kan man uttrycka det.
Som gör då att ja, enklaste förklaringen eller minsta möjliga nämnaren är med största sannolikhet sanningen.
Ja, precis. Det är en väldigt bra gyllene regel när det gäller allt sånt här. Men tillbaka till din fråga om det är bevisat. Jo, min bakgrund där, ja. Jo, så jag hade läst en hel del. Jag har alltid varit intresserad av idéhistoria och fysik och rymden. Alltså jag är ingen hobbyastronom eller något och jag är inget science fiction kille heller egentligen. Men så det var ganska nyttig bakgrund. Jag hade ju verkligen liksom läst om religions. Jag var medlem i humanisterna och var väldigt extremt så här ateist, antiteist nästan, och min största idol eller förebild i vuxen ålder är Christopher Hitchens som är mest känd som religionskritiker. Läst alla hans böcker nästan och så. Och sen upptäckte jag ufologin och då var det ganska bra att ha de här bitarna. Jag har jobbat med mordutredningar på och rån och bevisföring och den här kunskapen om idéhistoria och om religionstänk och konspirationsteorier. Så det var en perfekt timing faktiskt att upptäcka. Det var ganska lätt. Jag märker att jag har lättare än folk som inte har jobbat med bevisning. Jag tror att alla som har läst straffrätt ordentligt, alla som kan straffrätt ordentligt har en fördel när man ska ta sig fram i ufologins värld. För det är ju inte allt som är sant direkt, utan det finns ju några bra grundprinciper då. Till exempel, man ska mycket handlar ju om vittnesmål och då brukar jag tjata om att det handlar om tillförlitlighet och trovärdighet. Du måste dela upp de två kategorierna måste du titta på.
Hur definierar du dem då?
För att kunna göra en bedömning av hur mycket bevis du kan tillskriva ett vittnesmål. Så måste du se till trovärdigheten är då, berättar vittnet i fråga sammanhängande? Är det som att personen faktiskt har upplevt händelsen? Begränsar den sig själv i vad den har sett och observerat och vad den inte kan ha sett och observerat? Kan den berätta samma historia konstant återkommande liksom om och om igen? Eller ändrar den på viktiga detaljer? Det finns saker som rimmar med trovärdigt vittnesmål när man håller flera förhör. Och det finns saker som rimmar med att man inte riktigt är sanningsenlig om man håller många förhör med en person. Så det är viktiga detaljer. Och trovärdighet, det är ganska bra att ha stolpa upp de här grejerna, att man har en grundidé om metodiken för att bevisvärdera. Men vi har ju alla människor pratar ju med människor som talar mer eller mindre sanning i sitt liv. Så vi har ändå ganska mycket erfarenhet, alla människor, om vem som är trovärdig och vem vi upplever som trovärdig eller inte trovärdig. Och sen då tillförlitligheten är ju då din bakgrund, till exempel. Har du någon relevant utbildning som är relevant i fråga för att göra observationerna? Eller är du stridspilot så kollas ju. Du är inte dum i huvudet och du är ganska kylig som i sinnet om du är stridspilot, och du dessutom så din syn och hörsel och kognitiva förmåga är testad och undersökt. Dessutom så kanske du har rätt mycket att förlora på att ljuga om en UFO-observation om du är stridspilot till exempel, jämfört med någon okänd person som kanske inte har någonting att förlora på och hitta på saker på det området. Så det styrker tillförlitligheten. Och det viktigaste är nästan om det finns andra saker som omständigheter som stödjer att det har varit som du påstår att det har gått till. Stödbevisning helt enkelt. För som en hovrättsdomare sa till mig på en utbildning om utredning av grova brott så i vittnesmålens värld och bevisvärderingens värld så är två oberoende vittnen som säger samma sak. Där blir inte 1+1=2 bara. Det är inte bara dubbelt så bra om du har dubbelt så många vittnen, utan det är mångfaldigt bättre bevisvärde om du har oberoende vittnen. Så då blir inte 1+1=2, utan det blir 3 eller 4 eller mer. Mm. Så att en sån metodik för bevisvärdering är väldigt centralt, skulle jag säga, för att ta sig fram. Men så det är en fördel att ha läst och kunnat straffrätt, det märker jag. Det finns säkert andra saker som är fördelar att kunna också, men det är i alla fall det jag använder. Man kan egentligen på alla uppgifter kan man sätta de parametrarna, tillförlitlighet och trovärdighet.
Ja, det här du ter dig för mig ungefär som du beskriver stridspiloten här, som att vi har inte pratat så mycket förut, men jag kan klassificera dig ganska snabbt som inte dum i huvudet i alla fall, som du sa när du pratade om stridspiloterna.
Ja, jag är nöjd så. Inte dum i huvudet, ja. Det är vad jag siktar på.
Nej. Ja, bra. Tänk om fler kunde ha den ambitionen. Det här tar ju sig så ditt intresse sprakar igång någonstans 2019 där då.
Mm.
Och för inte så länge sedan så tillsatte USA en officiell utredning för att kolla på det här. Man har alltså haft en del observationer av flygande föremål som man inte kan förklara.
Ja, det kan man lugnt säga.
Vi kommer ju landa där, men du var ju före det. Du var intresserad även före den här utredningen.
Sen 2019 har jag varit dykt ner innan dess. Så allt jag har läst i kapp vad som har hänt innan i historien.
Mm.
Ja, jag skulle bli förvånad om någon i Sverige har lagt lika mycket tid som jag de senaste 2,5 året på det här. Det går nästan inte. Så den utredningen, alltså den här nya utredningen, nu har de ju fått en lagstiftning på plats för första gången i historien som kommer att bestämma att Department of Defense och underrättelsevärlden måste rapportera, de här myndigheterna måste rapportera till den här nya AOIMSG-gruppen, och att det finns lagstiftning och en grupp som ska utreda UFO-händelser med en budget, det har aldrig hänt förut. Men det här är ju en process, det har ju precis hänt, det kommer ju på plats nu vid årsskiftet, så att det är ganska nytt.
Är man inte lite besviken på den akronymen egentligen när det gäller jänkarna? De brukar vara väldigt bra på att hitta någonting mer dräpande.
Ja, men det kommer sig av att det var två spår från början. Det var några toppolitiker, till exempel Marco Rubio har varit väldigt drivande det här. Han var ju långt fram i preliminärvalet till presidentvalet, i alla fall mot Trump första gången där. Så han är ju en av toppolitikerna, och sen även Kirsten Gillibrand på Demokraternas sida som också driver den här frågan, och de hade ju ett förslag om en grupp som skulle heta ASRO, och den var väldigt mycket bättre, det förslaget. Då skulle man verkligen gräva inte bara liksom med militära vittnesmål, utan man hade en civil del och man hade en väldigt bra skriven lagförslag. Men när då kom DOD, Department of Defense, Försvarsdepartementet, Pentagon kom springande med sitt egna förslag och körde lite över det här då, för att det är problemet att Försvarsdepartementet inte vill släppa den här frågan riktigt. De sitter på så mycket grejer så att de vill inte tappa greppet. Så de kom springande i sista sekund med sin grupp och skärde av lite av de bästa delarna från det där politiska förslaget på hur UAP-forskning skulle gå till. Så att nu sitter vi här med någon mellanmodell, AOIMSG, eller AIM Group som den kallas.
Men beror det på då att om de skulle släppa uppgiften att hålla kontroll på det här, så skulle de bli tvungna att ge upp all dokumentation de har, och det vill de inte.
Ja, det är ganska långt borta fortfarande. För det, i små, små delar av den amerikanska försvars olika myndigheterna så finns det extremt mycket information om det här. För det har hållit på sedan minst 1947. Och lite längre än dess, men framförallt från 1947 och framåt så har US Air Force haft delar, små delar av US Air Force och små delar av CIA och andra hemligare delar har väldigt, väldigt mycket information. Det vet vi, det är väldigt väl bevisat att det är så. De är inte så sugna på att berätta om vad de har känner till. Det finns många anledningar. Du vill inte berätta, om du berättar för dina vänner så berättar du även för dina fiender. Om det kommer ut i pressen så kommer ryssen att veta exakt samma sak. Och sen har man ett förflutet i den här frågan som inte är så smickrande. Så de har egentligen inte någon anledning. Deras uppgift är att försvara USA och deras säkerhet. Det är deras uppgift. Deras uppgift är inte någonting annat egentligen. Och så det är deras defaultläge att inte dela med sig mer än man måste. Och det där måste man bryta upp med lagstiftning. Och det är en ganska seg process. Men den har i alla fall börjat nu. Så det är det positiva. Så de har olika motiv till att inte berätta vad de vet.
Mm. Och vi går in på den här rapporten då. Då måste vi toucha Nimitz-incidenten först, antar jag. Mm. Kan du dra den?
Precis. Rapporten du pratade om, antar jag, är den som kom i midsomras. Det var ju en förlaga till den här UFO-forskningsgruppen, AIM Group, som jag pratade om. Det fanns en som kallades för UAP Task Force som skulle ta fram en rapport från USAs militära delar om hela försvarsgrenen egentligen. Som skulle ges till kongressen för att besluta om UFO-frågan. Och den kom på midsommarafton förra året. Och den begränsade sig från 2004 till och framåt. Och då är ju det Nimitz-incidenten som syftas på. Är vi ganska säkra på. Den UFO-händelse med bäst bevisning. Mest tillgänglig bevisning i alla fall. I historien. Det är ganska klart med olika stridspiloter och radarobservationer, ögonobservationer i flera dagar. Plus att det då är så lyckligt att det är ju fyra stridspiloter, två i varje plan, som ser samma sak samtidigt som olika radar och radarsystem och ett sån här övergripande Aegis-system där de har inbakat alla fartyg och plans olika radarsystem sammankopplat, länkat då med satellitdata och med NORAD, deras luftförsvar. Så att det är ett extremt kompetent system som de mätte de här föremålen med, samtidigt som de såg dem med ögat och samtidigt som de spelade in det också. Så att det fallet är i sig bevisade för mig, bortom rimligt tvivel, att det åkte omkring föremål, fordon eller farkost eller sonder eller kalla vad du vill, med hastigheter och en manövreringsförmåga som är på en utomvärldslig nivå, skulle jag vilja påstå. Som saknar vingar och utblås och rot och blad, kontrollytor, de saknar allt det som vi vet man måste ha för att kunna flyga enligt allt vi vet om flygteknik.
När du säger utomvärldslig, alltså?
Ja, alltså det är för att slå ihop begreppen lite. Det finns ju ingenting som tyder på att det här är någon teknik som USAs försvar har, eller något annat land. Om det inte är USAs grej, så det är knappast Kina eller Ryssland. Då hade vi vetat att det hade funnits läckor, de hade använt det i krig och så vidare. Det finns helt enkelt ingenting konkret som pekar på att det är någonting, det öppna samhället eller de kända staterna, att det tillhör någon av dem. Vad det är nästa fråga, men det kan man lämna därhän. Det enklaste är att lämna den frågan åt sidan. För annars så tänker man att varenda argument jag säger är att jag säger att det är lika med utomjordingar. Så om jag säger att de här piloterna såg det här föremålet som flög konstigt, därför ska du tro på utomjordingar. Lämna den frågan åt sidan så länge, utan försök bevisa bara att det åkte omkring en tic-tac, en pastillformad vit föremål utan vingar och rotorblad och sånt i tiotusentals kilometer i timmen och startar och stannar på ett ögonblick och är helt oförklarliga med den flygteknik vi känner till. Om man kan konstatera det, så det är det jag påstår är bevisat klart bortom rimligt tvivel i det enskilda fallet.
Du tar alltså inte ställning till vart de kommer ifrån, du konstaterar att det fanns någonting som var där i luften och det betedde sig på ett sätt som det inte borde kunna. Eller i alla fall inte det vi vet.
Ja, precis. Någon teknik som inte vi...
Hur betedde det sig då? Vad var det de observerade?
Ja, de här vita avlånga tic-tacs-föremålen då, de flög ju ner från 80 000 fot till havsnivå på 0,78 sekunder. De kunde accelerera i sådana termer från stillastående till utanför synhåll på ett ögonblick. Liksom. Verkligen en ögonblinkning, en snabb ögonblinkning. Och på radarn uppmätte man...
Jag var tvungen att snabb googla lite här. Alltså 80 000 fot, det är 2,5 mil upp i luften.
Yes.
Man har mätningar och sen pang så var de ovanför vattenytan.
Ja, då var de helt plötsligt på så här 50 fot, så några meter ovanför vattnet bara. Så att det är ju omöjligt. Det är helt omöjligt att man kan röra sig på det sättet. Det går inte, utan om de har räknat, några fysiker har räknat på det då, om man räkna med att den var ju stor som en stridsflygplan. Den var ju 40 fot, så 13 meter lång och avlång som en stor tank, om man säger så. Så att om de räknade att den vägde 1 ton bara, om den var lika stor som en stridsflygplan, fast de väger ju flera ton, men om de räknar på 1 ton så skulle det där ge g-krafter på tusentals g. Mm. Och tusentals G, ett modernt stridsflygplan, faller isär vid 11-13 G ungefär.
Och då är det ändå hyfsad build quality i stridsflygplanen.
Precis.
Det är väl det mest avancerade vi har skapat, ja. Förutom möjligtvis rymdraketer.
Ja, exakt. Så... Ja, med sensorer och sånt så är det ju verkligen det mest avancerade. Men ja, de ska ju tåla liksom en max sväng i full fart. Men de klarar ändå inte mer än 12-13 G ungefär. Och det här är hundratals. Alltså det finns, även om du drar ner på siffrorna så är det fortfarande så stora siffror. Så att det är helt omöjligt att det är vanlig flygteknik det handlar om. Utan det är någonting annat.
För man har ju dragit ner, som du säger, jag sitter och googlar här nu vad F-18 Super Hornet är väl det värsta jänkarna har att skicka upp. I alla fall på den tiden. Det var väl sådana som var uppe och kika på dem, om jag inte missminner mig. Det jag
det var det,
på.
Ja. Precis.
Den kan inte ens, den är inte i närheten av upp på de höjderna. Alltså den är på 1,5 mil.
Ja,
den kan inte flyga högre.
Nej.
Och den väger 25 ton. Så de har ju liksom verkligen... glädjekalkylerat, eller vad man ska säga, för att försöka få in det under befintliga fysiska lagar. Men det går inte.
Nej, det går inte. Det är helt omöjligt, helt enkelt. Den som hävdar det har inte gjort sin hemläxa. Det går inte att röra sig på det sättet med den teknik vi känner till. Så det är någonting extremt med den här tekniken som är på en helt annan nivå än allt vi känner till. Och då är det många som vill tro att det är, trots allt, är något hemligt amerikanskt projekt. Men det finns väldigt många goda argument emot det. Och det finns inget ingen konkret omständighet som tyder på det. Och det är en käpphäst också från straffrätten. Du måste ha konkreta omständigheter. Du kan inte bara ha en teori. Om du bara har en teori och inga konkreta omständigheter som tyder på det, då är det inget argument som skiljer det från ren fantasi. Och så är det om det. De som känner till de här insiders som jobbar inom de hemliga programmen och de som har haft översikt över hemliga program, de har konstaterat det här om och om igen, att sluta säga tro att det är hemliga projekt. Det är inte det. Men folk vill inte släppa det riktigt, för att det blir jobbigt om man släpper alla de här livlinorna. Liksom, man vill ha kvar sin gamla uppfattning om att det inte är någonting konstigt, att det är något mänskligt konstruerat. Så vill man gärna inte släppa de här halmstråna.
När man pratar om rymdresor så är man ju nosar på, och även om du inte säger att det är från andra planeter eller andra, du har hela dimensionssynvinkeln på det också. Men man är ju nosar på att man måste bråka med två saker, som jag förstår. Du måste eliminera gravitationen på något sätt, men du måste även börja slåss mot det så kallade rumtidsbegreppet.
Mm.
Nu vet jag att du vill inte att vi pratar rymdvarelse, men alltså...
Jo, det kan jag. Men,
i min värld så måste det vara enda sättet att någonting kan röra sig så här fort. För så mycket utanför liksom materialvetenskapens lagar som vi har kommit fram till, tror jag inte att man kan gå. Vilket ju naturligtvis alla tror att man lever i nuet, så att säga. Och att man vet så jävla mycket. Men är det du tror att de har lyckats med, vilka nu de är? Eller vad är din syn på den aspekten av det hela?
Den bästa förklaringen, som jag inte hittat på själv, utan det är från toppfysiker, som dessutom inte bara är toppfysiker utan även lite mycket mer på insidan i USA, inom försvarsindustrin, säger... Och har liksom redovisat för sina argument och hur man kan räkna på det här. Det de säger är att den bästa förklaringen är att det handlar om en krökning av rumtiden. Om du gör det så, och det kan du göra enligt Einstein, vet vi det här. Med hans relativitetsteorier. Så du kan kröka rummet med massa och du kan kröka rummet med energi. Så vi vet inte hur man kröker rummet med energi, men vi vet att teoretiskt så går det. Vi vet hur man gör det teoretiskt, men vi är inte ens i närheten att kunna göra det i praktiken. Men om de här föremålen kröker rumtiden, då kommer det finns flera effekter då, att du kan undfly gravitationen kanske, och du kan, din tid kanske kommer vara annorlunda, så din lokala tid kommer att ticka på, men utifrån sett så kommer det se ut att du rör dig extremt fort. Men det är för att du är utanför min lokala rumtid som observatör. Och då kommer det se ut som att du rör dig extremt mycket fortare än vad du gör innanför den här rumtidsbubblan. Då. Det förklarar även olika ljus, red light shifts, att de ger ifrån sig olika typer av strålning som kan vara ljus i vissa och olika, ja, det rimmar även med andra observationer om spår av strålning som de har lämnat efter sig i vissa fall då genom historien. Så det är den bästa förklaringen som stämmer med många observationer.
Och det där med rumtid och olika tidsaspekter beroende på hur snabbt man rör sig, det är ju inte bara en teori, utan det är ju fysiskt bevisat.
Ja, relativitetsteorierna är väldigt väl understödda. Vi har kommit väldigt nära sanningen där, så att vi vet att de fungerar.
Och det, en av grejerna som jag vet att man har gjort är att du synkroniserar två stycken väldigt bra klockor, alltså jag vet inte om det är atomer eller motsvarande, Och så stannar en kvar på landningsbanan och så skickar de upp en i en SR-71 Blackbird som är en av de snabbaste farkosterna vi har. Mm. Och så när de landar så är de inte synkade längre. För att det har gått så fort där uppe.
Ja.
Och det här vet jag att det är, men jag fattar det fortfarande inte. Alltså det är så nära science fiction det här med att tid kan gå olika snabbt för olika människor.
Ja, det är inte intuitivt för oss direkt.
Nej, det blir dissonans i huvudet då, men så här kan det ju inte vara. Men okej, så är det tydligen då.
Ja, men det var Einstein som utgick från att ljusets hastighet var konstant. Och det hade han ju rätt i att göra. Det var liksom hans grej. Han var utgick från att ljusets hastighet är konstant, för det var det man hade mätt. Och då måste det vara, och då fick det konsekvenser då. Jag ska inte ge mig på att förklara det allt för mycket, men på ett bildligt plan har jag väl lite förstått hur det fungerar i alla fall, men nej, det är ingenting vi upplever. Så det alltså, vi upplever ju inte det här som människor, är vi långt ifrån, det är inte intuitivt, det kommer inte naturligt för oss. Så att det är, ja, vad var vi på väg med det?
Att, jo, hur de här farkosterna rör sig och att det inte är mänskligt, eller vad vi ska kalla det.
Ja, det är
svårt att förklara det teknik. Med våra fysiska lagar. Ja.
Ja. Och, våra fysiska lagar, alltså för att det ska stämma med våra fysiska lagar, så, vilket jag tror ändå det gör, men det är bara det att tekniken som används kan vi bara teoretisera om. Det är det närmaste vi kommer. För det bryter nog inte mot några fysiska lagar, det är inga mirakel eller någonting sånt, utan det är en ingenjörs approach till relativitetsteorin och till gravitation som vi bara i teorin kan snudda vid, men i praktiken så har vi ingen aning om hur man lyckas med det här.
Nej, och där blir det ju snurrigt. Alltså man måste ha läst på lite innan för att ens ha en chans att bilda sig en uppfattning utifrån det du säger nu.
Mm.
Det är en ganska hög tröskel.
Ja, och sen så skulle jag säga det att jo, nu finns det ju en Salvador Pais som en vetenskapsman inom US Navy som har ett patent om hur man kan kröka römtiden genom någon slags effekt, Pais-effekten som uppkommer när man använder plasma och får och då kan böja römstiden lokalt med den här tekniken. Och det finns ju då ett patent sedan 2018 eller vad det nu var, tror jag. Men han säger själv att det här har inte gjorts i, det här funkar. Det här kommer att funka om man kan göra så här och si och så och så här. Man måste ha väldigt hög energitäthet, en energitäthet som många inte tror är möjlig, men som han påstår är möjlig. Men han säger också att det är inte byggt några farkoster eller någonting sånt. Det säger han.
Nej, för ska man, alltså man måste ju kunna tekniskt applicera det också. Att man kan böja rumtiden om du har tillräckligt hög energi, det kan jag köpa. Men det är lite som att du kan tända eld på bensin. Du ska ju få in det i ett system. Alltså bensin är ju rätt värdelöst om du inte har en motor som kan hantera och kontrollera de regelbundna explosionerna som krävs för att driva en cylinder.
Mm. Precis, och då ska du måste ta vara på effekterna.
Precis, och för att flyga då med kontroll, och som du säger, åka ner från 2,5 mils höjd och stanna 5 meter över vattenytan. Det är ju någonting som görs medvetet.
Mm. Ja, det är inget naturfenomen det här. Ett naturfenomen rör sig inte med intention. Och vi har tusentals, tiotusentals, hundratusentals fall med de här olika fenomenen, farkosterna, flygande tefat, tic-tacs, cigarrer, metallformade föremål och så vidare, som uppenbarligen rör sig med intention. Och du kan inte övertala mig om att det handlar om ett naturfenomen som reagerar på folk och rör sig med intention. Det är helt enkelt uteslutet.
Ett av argumenten när jag har läst runt lite här för att det här inte Alltså ett motargument mot den linjen du driver är att nu går ju alla omkring med en HD-kamera i fickan och vi har ändå, det är ändå liksom korniga bilder och snabba svep som är den dokumentationen som finns. Ja. I varje fall den dokumentation som finns publikt. För när man läser den här rapporten från USA så är det 9 sidor. Men det finns typ 100 sidor till som vi inte får läsa.
Mm, den andra, den hemliga delen kom för 2 veckor sedan. Kom den ut, men i maskerad form. Och den var bara på 70 sidor, någonting sånt. Kring 70 sidor.
Sen så, fanns det något nytt i den som man behöver veta?
Ja, det blir lite mera högupplöst, lite mer kontext till den offentliga rapporten, men de har maskat alla de smaskiga grejerna, så att men man ska inte stirra sig.
Ingen mer video eller?
Nej, inte som är släppt, nej. Men den här rapporten, den hemliga rapporten som bara de här kongressledamöterna i de här olika försvarsutskotten fick se, det var ju en lång dragning med filmer, den beryktade 22 minuters filmen med, som ska vara helt, det är den filmen och den här rapporten som har förändrat många av de här kongressledamöternas inställning till att ta det fullständigt på största allvar sedan dess. Den här kunskapen har funnits länge, men det har, och de måste spela lite överraskade. De som har vetat om det här i decennier, det finns ju politiker, Harry Reid bland annat, som har känt till att det här är faktum. Men det är lite så här att vissa agerar nu för att det är ärligt, att de har inte förstått signifikansen och bevisläget. Men vissa har väl vetat om ganska länge också.
Men klassar de det som ett hot fortfarande, jänkarna?
Ja, alltså amerikanska försvaret är till för att försvara USA. Det är deras uppgift och det, tills du säger till dem att lagstifta om att de ska göra annat, så kommer de bara att se till USAs försvar. Och det är ju inte så konstigt. Vad var din fråga nu igen?
Jo, men om det är ett hot. Jag tänker så här, någonting som kan flyga på det där sättet kommer ju bokstavligt talat kissa på alla kända vapensystem om de väljer att beväpna de här farkosterna.
Jo, precis. Jo, nej, men de vågar ju inte säga att det här inte är ett hot. Det är en man som heter Elizondo brukar dra ett exempel. Om du upptäcker skospår i din bostad över natten, att du upptäcker att det har varit någon skospår inne i medan du har sovit, är det ett hot? Ja, det är ett potentiellt hot, eller hur?
Man har ganska obehagligt.
Ja, utan man kan ju inte, den amerikanska försvarsmakten och underrättelsetjänsterna, de betraktar ju allting som ett hot tills det är bevisat inte ett hot. Det är ganska logiskt och vettigt, för det är deras enda uppgift. Så kommer inte avskriva det i första hand, att de kommer aldrig uttala det att det inte är ett hot, men de har också, genom varven så har de ju lagt ner olika UFO-forskningsprogram med motiveringen att det inte är ett hot. Så att det är lite hur det behagar dem också att spela på hotkortet eller inte.
Det kan ju vara ett sätt för dem att som du säger, behålla det inne i Department of Defense istället för att skicka iväg det någonstans.
Ja,
NASA måste ju vara jättenyfikna på det här.
Ja. Ja, relationen där vet vi inte så jättemycket om, men vi vet ju att det finns rätt mycket anledningar till att som pekar på att NASA inte har varit ärliga, men de vet. Det är ganska uppenbart när man forskar lite det här, att de har ju gjort en massa saker. Det är interna dokument och det finns filmer från rymden och live feeds som bryts och sånt som pekar på att de inte alls har varit ärliga med vad de vet heller. Det är en stor PR-grej. Det är ett PR-problem helt enkelt.
Hur menar
public,
du då?
Public relation, alltså din relation till det offentliga, hur du ska handskas med den här frågan. Vem sitter på mandatet att släppa oemotstridligt bevis till allmänheten helt plötsligt? Vem sitter på det mandatet? Ingen egentligen utan presidenten, men det är en annan historia hur presidenter har vad de har haft för vetskap och vad de har tillåts veta och inte. Det är ett kapitel för sig.
Ja, jag kan tänka att den förra presidenten höll dem nog strategiskt oinformerad, för han kunde ju säga vad som helst när som helst, känns det som.
Hade han
fått reda på sanningen så hade han twittrat den medan han fortfarande fanns där.
Ja, nu fick han ju i och för sig han fick någon sån här dragning om UFO-frågan, och han fick ju svara på frågor av sin son Trump den sommaren där, två somrar sedan eller tre. Då sa han lite kryptiska saker, men den djupa staten, som faktiskt är ett begrepp som inte är kontroversiellt längre. Alltså, presidenter kommer och går. De sitter 4 eller 8 år max och sen så kommer det en ny. Den djupa staten sitter på livstid på sina höga positioner. Så att de ser till USA i det längre loppet än bara 4-8 år. Och då, om det kommer in en ny president hit eller dit, det är ju inte lika med att de ska veta allt. De behöver inte veta allt. Needs to know gäller även presidenter när det gäller verkligt viktiga saker.
Varför tror du inte det pratas mer om det här? Alltså det är ganska lågt mediatryck på det. Och som du sa nu, att den långa rapporten, även om det var maskad, släpptes för 2 veckor sedan. Jag har inte läst någonting om det någonstans i mina flöden. Nej. Vad beror det på?
Det är också en historia för sig. Det här är ju det största misslyckandet för pressen, för media i historien. I alla fall det är verkligen det. Just nu är väl problemet att man sneglar på varandra. Vad rapporterar de? Kan vi rapportera om det här? I Sverige är det ju dött. I USA så har man ju rapporterat i alla stora medier om det här de senaste 3-4 åren, och framförallt de senaste 2 åren kanske. Så man tar det på allvar i amerikansk media. Ja, det är alltid med sådana här nervösa skämt och sånt där, men det är ändå på primetime, CNN och Fox och alla de PBS och har tagit upp ämnet. I Sverige är det ju verkligen inte mycket att prata om. Och det är ju ett litet land, vi ligger lite efter, de mediehusen sneglar på varandra, vad kan man skriva, vad kan man inte skriva. Och det finns inte så många röster att gå till i det här landet. Vilket kan vara ett problem. Men man får lyssna på min podd, så får man höra.
Och min. Men det är väldigt USA-centrerat det här. Alltså jag tänker, vi har ju andra stormakter som faktiskt är uppe i rymden och härjar. Kina, Ryssland, Indien, Japan också i viss mån. Därifrån är det ju verkligen knäpptyst.
Nej, inte riktigt sådär. Kina...
De säger inget till mig i alla fall.
Nej, våra nyhetskanaler, vi tar inte så mycket del av vad som händer i Japan, Kina, Ryssland. Speciellt jämfört med USA. Så inflödet och kulturutbytet, inflödet av nyheter är väldigt, väldigt, väldigt lågt. Men Kina har velat ta upp det här på FN-nivå, UFO-ämnet, för ett par år sedan. Japan medgav från militärt håll helt plötsligt att man ville samarbeta med USA om UFO-frågan för inte så länge sedan. Så, jo då, det hände saker. Brasiliens parlament tog upp frågan och diskuterade den i brasilianska parlamentet för en vecka sedan, max, någonting sånt. Så det finns allt.
Det är bara vad säger de då?
I Brasilien, eller?
Ja.
Ja, de hade väl en diskussion om hur de ska se på saken. Jag har ingen riktigt bra slutsats om de kom fram till något eller inte. Men vad jag vet, de tog upp frågan i alla fall i parlamentet på ett seriöst sätt. Det gjorde även engelska parlamentet. De skulle ta upp det på ett seriöst sätt, men det var som ett skämt ändå. Okunskap och så vidare. Frankrike, Italien har tagit det här på allvar länge. Det finns fler länder också, men vi tenderar till att ignorera det och bara stirra oss blinda på USA ändå. Och det finns både argument för och emot att vi stirrar oss blinda på dem.
Jag tänker så här. Om vi går tillbaka till där du pratade om sannolikhet där i början. En aspekt i det hela som jag tycker man utelämnas, i varje fall i det jag har läst nu, och som sagt, jag böjer mig för din kunskapsnivå är avsevärt högre än min, men det här med dimensioner pratas det ju väldigt sällan om, utan det är du konstaterar att någonting har varit här, gemene man har en tendens som att säga, men det är rymdvarelser. Vi lever ju i en fyrdimensionell värld, vad vi ska kalla det. Alltså upp, ner, höger, vänster, fram, bak och tid. Det är de fyra aspekter du måste ha för att, ja, men så att du ska träffa en människa någonstans. Har du varit inne och snuddat på det, alltså multidimensionella varelser? Är det flerdimensionella jämfört med oss?
Ja, just. Det är ju en av teorierna. Den extra dimensionsteorin och interdimensionsteorin. Och sen ET-teorin då. Det finns olika förklaringar, eller teorier, hypoteser. Jag skulle säga, enligt mig så finns det en teori värd namnet teori. Och sen finns det hypoteser utan stöd i verkligheten. För att det skulle... Det är ju många som tror, det finns ju världens främsta ufolog, kanske Jacques Vallée, fransmannen, han... har ju sina poänger med varför det inte är utomjordingar. Men jag tycker han har brister i sina argument om det där. Ja, det är lite det. Jag vet ju att US Air Force och svenska flygvapnet gläds ju åt att vi sitter och bråkar om ifall att det är utomjordingar eller tidsresenärer eller från andra dimensioner, istället för att konstatera att det är en icke-mänsklig intelligens här. Det är det vi ska koncentrera oss på egentligen. Vi kan konstatera att det är extremt bra bevisat att det är så. Att det är en utomvärldslig aktivitet som försiggår på jorden som vi inte känner till. Men ja, den här extra dimensionsteorin då, det påstås ju då att det finns, eller det kan finnas ytterligare rumsdimensioner, och sen finns det teorier om att det finns ytterligare tidsdimensioner också, men framförallt ytterligare rumsdimensioner som vi då inte kan uppfatta. En tvådimensionell varelse kan inte uppfatta 3D på ett normalt sätt, och en tredimensionell varelse kan inte uppfatta 4 rumsdimensioner eller fler på ett normalt sätt. Och det här stöds i teoretiskt med vissa teorier om hur gravitationen och kvantfysiken fungerar. Då kan man lägga till teorier som ger utrymme för extra dimensioner. Men i praktiken, och många av de absolut främsta på det här, fysikerna på det här området, har börjat inse att det här med strängteorin och M-teorin och fysiken har inte kommit någonstans med de här sakerna. Och det finns, möjligtvis kan det lösa vissa teoretiska problem med att lägga till dimensioner, men i praktiken har ingen någonsin sett eller gjort någon bra observation eller något bra experiment som påvisar att det finns ytterligare rumsdimensioner. Så jag skulle säga att jag säger att den är på väg ut, det där. Det räcker med klassisk fysik. Plus, ja, du får lägga till lite mer kunskap för att förklara alla observationer såklart. Men det är en teori. Vissa säger att den kan vara sann. Vi vet inte om den kan vara sann. Antingen så finns det fler dimensioner eller så finns det inte. Men det finns ingen konkret omständighet. Det finns bara teoretiska omständigheter som talar för att det kan vara så. Men det finns ingen konkret. Så enligt mig så är det ju ingenting just nu som skiljer, inga konkreta omständigheter som skiljer de här teorierna från ren fantasi. Och jag tjatar om det där med konkreta omständigheter som talar för. Det är viktigt. Annars så är det bara fantasier, enligt mig. Och enligt, ja, framförallt enligt den här straffrättsliga metodiken som jag använder för att resonera och argumentera.
Ja, det där gör ju att hjärnan spinner igång rätt rejält. Jag vill återkomma till det här krökta rummet, för jag lyssnade igenom din podd som då heter Bortom rimligt tvivel. Och där pratar ni om energimängden som krävs för att kröka rummet under kontroll, som vi pratade om nyss, att man måste liksom ha en, du måste kontrollera och praktiskt tillämpa rumtidskrökningen. Hur mycket energi skulle det krävas för att göra det enligt gängse teori?
Ja, man har ju räknat på vad det skulle krävas för energi om de här tic-tacsen skulle röra sig i vår vanliga luftrum, så att säga, utan att kröka rummet. Om man skulle göra de här accelerationerna och inbromsningarna så skulle det kräva gigawatt, alltså hela länders energiåtgång för att göra sådana accelerationer. Och det går helt enkelt inte. Dessutom skulle det smälla något otroligt med alla ljudbangar. Och det är ett konstant avsaknad av ljudbangar vid de här typerna av observationer. Ljud överhuvudtaget är extremt ovanligt. Om det är något ljud så är det väldigt låga ljud. Och det går inte ihop med den energiåtgången som skulle krävas. Att det skulle vara så tyst. Det går helt enkelt inte. Och energin som skulle krävas för att kröka rummet, ja, det är ju liksom enorma siffror. Så stora energiåtgång så att vi vet knappt om det är möjligt, om man säger så. I teorin är det vissa som tror sig då veta nu för tiden att det går. Men i praktiken så är det ingenting som vi känner till hur man faktiskt uppnår det. Så att
men alltså, vi pratar om en så här mediumstor atombomb per sekund för att röra sig så här.
Ja, i såna storleksordningar, ja.
Ja, det låter krångligt att få till det.
Ja, precis. Det är helt enkelt en mycket bättre förklaring att det är en teknik som kröker rumstiden med någon teknik som vi inte vet hur man uppnår de här energimängderna. För det skulle förklara alltihopa. Det förklarar väldigt, väldigt mycket av observationerna. Så därför är det den bästa förklaringen.
Ja, vet du om det pågår liksom experiment med att göra det? Du sa att någon hade patent, men alltså, de måste ju jobba på det här. De är också en svårdefinierad skara, ja, människor.
Ja, någonstans inom sån här Top Secret SCI-program där de forskar om amerikanska försvarsprojekt och sånt, där pågår det säkert. Det har pågått forskning på sånt här, men jag kan tyvärr inte säga. Det är ju hemligstämplat såklart, allt sånt här.
Skulle du vilja veta, alltså om någon ringer upp dig och säger, nu har vi lyssnat på Vi måste prata och vi tänker att vi skickar en helikopter, flyger dig till Area 51 och släpper in dig, så får du veta det vi vet, men du får aldrig berätta för någon. Skulle du tacka ja till det?
Ja, det är klart. Självklart, på en halv sekund så har jag packat väskan.
För din inre blick då, vad tror du finns innanför de där portarna? Finns ens Area 51 om vi börjar där?
Ja. Det, jag vet inte vilken president som var, det var det Obama som var först med att nämna den vid namn, va? Så, men jo, den har funnits sedan början av 50-talet. Innan dess så var man vid ett ställe som heter Indian Springs och hade hemliga militärprojekt där. Och sen efter Roswell och på början av 50-talet så skulle man bygga U2 spionplanen, och då byggde man Area 51 i Nevadaöknen. Och så ryktas det om att man har än mer exotiska saker där, men man har definitivt haft de här hemliga spionflygen där och byggt på dem eller testat dem. Och sen är det då de här ryktena om att crash retrievals, som det kallas, alltså man har icke-mänsklig teknik, farkoster eller makapärer där, är ju ryktet av, som är, det finns mycket indicier som talar för, men vad de har där, ja, så finns det då såklart Bob Lazar, jag vill knappt nämna hans namn eftersom det är tyvärr det första folk stöter på om ufologi. Jag tycker det vettigaste är att lämna hela Bob Lazar-historien åt sidan. Han må vara trovärdig och hans historia må ha stöd att han har jobbat där, åtminstone på Los Alamos. Men den saknar ju stödbevisning i de viktiga delarna. Hans historia...
Det lever inte upp till dina polisiära utredningskrav. Nej, helt enkelt.
Nej, det gör inte det. Nej, det gör inte det. Han har ju en hel del trovärdighet. Och det stöds ju att han har jobbat på Los Alamos i alla fall. Det kan vi konstatera att han har gjort. Så han har ju haft den typen av nivå på sitt jobb. Och sen är han ju trovärdig, lika trovärdig om det mer exotiska han berättar. Men tillförlitligheten duger inte när det gäller de här viktiga delarna. För det är ju bara hans ord då. Det stöds ju att han har jobbat där. Det finns ju vittnen som stöder att han har jobbat på Area 51. Och så. Men tillförlitligheten i de viktigaste delarna är för låg. För att jag tycker inte man kan titta på. Det finns så mycket fall och andra saker som är välbevisade jämfört med Bob Lazars historia. Och det är ju till exempel bara från han det här med element 115 kommer. Det upptäcktes då flera år efter han nämnde det första gången, men folk tenderar till att övervärdera det som någon slags bevis. För jag kan ju säga då att grundämne 119, 120, 121 kan jag förutspå. Och sen så kommer det att upptäckas längre fram. Det bevisar inte så mycket ändå. Så nej, det är en dead end, en återvändsgata. Så man lägger Bob Lazar åt sidan, säger jag.
Mm. Men det finns folk som sitter på fynd av, vad ska vi kalla det, metallkaraktär som inte finns någon annanstans.
Ja.
Eller som hävdar det i alla fall.
Ja, alltså det finns ju gott om trovärdiga, tillförlitliga människor som påstår att det finns farkoster i possession, vad heter det, hos olika myndigheter eller privata militära företag med kontrakt från försvarsdepartementet då. Lockheed Martin är väl det säkraste kortet. Där det påstås att de har den här tekniken. Och det är inte från, det är inte bara en myt det där, utan det är ju mycket mer. Jag är ju helt övertygad om att det är sant, eftersom det finns så mycket goda uppgifter som visar på det. Men det kommer vara en lång väg till att få reda på någonting om hur det faktiskt ligger till idag. Men historien talar sig tydliga språk.
Mm. Och historien pratar ju också om, alltså, tekniksprång ses ju som en del av vardagen nu. Men skulle du plocka hit någon, alltså lyckas plocka hit någon i en tidsmaskin från 40-talet och visa den att du och jag sitter och pratar här via en skärm och en mikrofon, det skulle ju vara svårt att förklara.
Mm. Precis.
Men min pappa är född 49, jag har fullt på att få han och hantera en iPhone.
Mm. När man går 1000 år tillbaka, ta med dig en iPhone och ett stridsflygplan och en dator eller
en tändsticka. Alltså
det går 1000 år tillbaka, så är det kommer ju framstå som magi det du kan göra med de här teknikprylarna. Så att,
Mm. Och 1000 år är ändå liksom, om vi ska prata en astronomisk tidsaspekt, så är det är verkligen ingenting. Det är, nej, nyss, det är ingenting. Det är i princip nu.
Ja, jag brukar säga det att om en varelse, en intelligent varelse från en annan planet råkar upptäcka jorden, så är ju oddsen väldigt små att det skulle ha skett just den sista procenten av jordens historia. Varför skulle det ske just den sista procenten? Men om vi säger det då, att den upptäcktes den sista procenten, så är det innan, långt innan det fanns människor. Så oddsen säger att om vi upptäckte av en annan varelse, så är det har ju inte skett nu, utan det har ju den här tidsrymden är en väldigt viktig aspekt som är lika svår att förstå sig på som hur stort universum är. Lika svårt är det för oss att förstå hur gammalt det är. Mm. De här tidsrymderna är en viktig faktor som är svår att tänka kring, för våra tidsrymder som vi kan greppa, de sträcker sig inte så långt. Så det är väldigt mot vår intuition det också.
Det är mycket när man pratar sannolikhet där, som du säger. Du har rummet, universum, och du har tiden. Och att det skulle uppstå, det är lite som lotto. Alltså det är inte konstigt att någon vinner på lotto. Det är sant, någon kommer ju vinna på lotto. Ja. Men att peka ut vem det är som kommer vinna på lotto, det är ju högst osannolikt. Eller att det skulle vara jag. Mm. Samma sak är det i universum. Alltså att det är statistiskt omöjligt att vi skulle vara den enda civilisationen som uppstår under den här tidsaspekten. Men att ha två civilisationer samtidigt på samma ställe, eller i varje fall i en sån närhet att de kan få kontakt med varandra, det är ju ganska osannolikt.
Ja, om du tänker utifrån våran teknik just nu, ja.
Mm.
Mm.
Men det där får du utveckla.
Ja, men om du extrapolerar från vår utveckling och går 10 000 år i framtiden. Kolla på tekniksprånget från de tre sista århundrarna till exempel. Så händer det inte så mycket från 15, 16, 16, 17, 18, 1900-talet.
Ja, häst och vagn.
Ja, i 18, 1900-talet, där började ju, där finns ju i alla fall en väldigt framstående vetenskap. Men kolla, hoppa 100 år till år 2000 och tekniken vi använder därifrån. Och gå bara från år 2000 till idag. Så om du extrapolerar från den, om du tittar spår in i framtiden om olika teknikutvecklingar och den här exponentiella kurvan, så kommer den ju sticka iväg. Och vi kan ju inte förutspå, vi är väldigt dåliga på att förutspå, men ge oss 10 000 år i den här hastigheten. Mm. Eller,
det är en ökande hastighet också.
Ja, då kommer vi ha kommit fram till mycket mer grundkunskap om fysik och förståelse av existensen, av tiden och grejer. Och om det finns till exempel en stjärna, Metuselamstjärnan, den ligger på 200 ljusår bort bara. Och den är lika gammal som universum. Den är lika gammal som universum. Den är över 13 miljarder år, den stjärnan. Och troligen så har den flera planeter runt sig. Och den har ju då alltså... Den har ju alltså... mer än 10 miljarder års försprång. Så det finns ju planeter i vår galax med... upp till 10 miljarder års försprång kanske. 9 miljarder år. Det är inte omöjligt. Ta bort hälften då, okej. Okay. Ett par miljarder års försprång. Det räcker gott för att inse att allt är möjligt när det gäller avstånd. Jag tror inte att vi kommer åka med några jävla fisraketer om 10 000 år. Som skjuter ut gas och eld i ena änden för att komma åt andra hållet. Knappast. Och även om det vore fallet, om du tar universum, vår Vintergatan är så gammalt, så om du skulle ta en sån här kryssningsmissil, om du reser i den farten, det är mycket långsammare än våra rymdfärger till exempel, men om du tar den farten så är Vintergatan så gammal så du skulle räcka att åka tvärs över Vintergatan. Tvärs över, från ena sidan över mitten till den andra på 7 gånger med den fisfarten. Rymdfärjan Apollo, vad var det, 10, den färdades, den satte hastighetsrekord med 40 000 kilometer i timmen tror jag det var. Ja, det var det. Den skulle jag hinna åka från ena sidan, den skulle korsa Vintergatan 25 gånger om den åkte i ett par miljarder år från starten av Vintergatan. Så att, och sen det här idén om självreplikerande teknik, att saker som bygger sig själva och expanderar. Det finns helt enkelt, ta det från professor i fysik Kevin Knuth, han har räknat på det här och det finns gott om tid för att hela vår galax är utforskad av varelser som har några miljoner års försprång eller en miljard års försprång om du så vill.
Vad skulle de varelserna ha för utbyte av oss då? Så det finns någon som brukar prata om den här teorin om en myrstacks liknelse. Att en myrstack kan ju vara kul att stanna och titta på en stund, men så jävla spännande är ju inte de jämfört med oss.
Nej, tills de börjar bygga kärnvapen och grejer och ska in i vårt samhälle och sånt. Då blir det lite, jag menar, vem vill ha ut en tribal apa med kärnvapen i rymden? Det finns ju ingen vits med att hjälpa dem ut i rymden direkt.
Nej, och det är oss du beskriver.
Ja, exakt. Så om inte de här aporna på jorden kan ens sluta fred mellan öst och väst så att inte det här kärnvapenhotet är så påtagligt, så varför ska vi ha ut dem i rymden? De är ju inte mogna, utan ett intelligent samhälle tänker ju extremt långsiktigt, så att kanske kan vi tillföra något i framtiden, men det kommer ju inte, vi kommer inte bli hjälpta ut i rymden av några utomjordingar under min livstid. Det är ju helt idiotiskt att tro någonting sånt. De oddsen är extremt små.
Jag är verkligen ingen Trekkie, men jag tror att det är Star Trek som, där den internationella galaktiska federationen tror de heter, har liksom en överenskommelse att innan en civilisation klarar av att åka snabbare än ljuset så får man inte kontakta dem. Är det inte så?
Mhm. Ja.
Jag tycker det är ganska, på ett filosofiskt plan så är det ganska så här, men de är inte redo än.
Nej.
Det finns ingen idé att prata. De kan inte hantera att det kommer ner, att vi landar.
Nej, precis. Nej, det här argumentet som ofta dyker upp i början, de flesta ställer sig frågan, men varför landar de inte på Vita husets gräsmatta? Ja. Ska de landa framför en gaggi
som sitter inne i huset?
Landa framför en Trump eller en gaggi senil gubbe med fingret på kärnvapenknappen? Ja, det är lite väl. Det skulle vara som att uppfostra en unge genom att ge dem en käftsmäll. Det är inte så man lär sig.
Nej, jag tycker de här filosofiska diskussionerna tycker jag är väldigt intressanta. Det påminner om det här de språkliga problemen med att hitta ett varningssystem för slutförvaring av kärnkraft till exempel. Att hur vet vi, hur ska man rita en varningstext här som nästa generations varelser klarar av att se? Förstår du hur jag menar och hur de korrelerar?
Nej, en gång till.
Ja, men så här, när du ska gräva ner utkänt kärnbränsle så måste du ha en varning på dörren.
Just det.
Som alla kan förstå, oavsett när de hittar det här. För det är farligt så pass länge att det kommer eventuellt vara farligt efter att människor har dött ut. Så då vill man inte att nästa sorts varelse som bor på jorden ska bli strålskadade. Och samma sak är det här. Alltså vi som civilisation, vad kallar du oss? Tribala apor med kärnvapen. Ska vi ens... Ja, jag tror de tittar på oss. Om det nu är rymdvarelser så är vi någon slags skansen för dem. De bara säger, nu kan vi åka dit och titta på dem en gång till. Titta på den löjliga F-18 Super Hornet som vi liksom är svinstolta över, men som de tittar på som ett jävla stenslunga eller möjligtvis slangbälla.
Ja, precis. Häst och vagn i princip.
Ja, det... men tror du att vi kommer få veta, vi är ju jämngamla du och jag, var är den här diskussionen när det är dags för oss att stämpla ut om en 60-70 år?
Ja, förhoppningsvis så har vi konstaterat att det är... jag tror, ska jag säga, att vi har konstaterat att det är utomjordiska varelser som orsakar de här fenomenen. Det tror jag. Jag säger inte till någon att någon ska ta mitt ord för det, men att det är en icke-mänsklig intelligens närvarande, det är... Ja, enligt alla konstens regler så säger jag att jag vet att det är så. Hur kan jag påstå att jag vet det då? Jo, enligt den klassiska definitionen att det är sant, att jag tror att det är sant och jag har goda skäl för det. Sen så behöver man en bra metod för att ha goda skäl. Jag påstår inte att det är vetenskaplig konsensus om det. Det kommer det bli, men det är inte det än. Men det är så liksom kunskap kan te sig i historisk perspektiv, att vissa har, Galileo visste att jorden inte var universums centrum innan det var accepterat. Så att alla ska förstå det här på samma gång, det kommer inte vara så. Och man kan inte gå på officiella uttalanden för att ta sig fram till vad som är sant. Man kan inte lyssna på Pentagon om vad som är sanningen och inte. I sådana fall så har Irak hade massförstörelsevapen och så vidare. Så att det är inte... Man ska inte
ställa sig deras jobb att förmedla sanningen. Deras jobb är att hålla USA säkert, som du sa tidigare.
Ja, exakt. Så att man ska inte ställa sig blind på de här maskade rapporterna och sånt där. Det finns mycket mer. Det räcker att se till James Fox dokumentärfilmer eller läsa vissa böcker, på seriösa böcker. Det finns jätteseriösa böcker om ufologins historia och bevisen och sånt. Det säger tusentals gånger mer än den här rapporten om fenomenet. Så att vi ska inte ställa oss blinda på vad flygvapnet eller mainstream media eller Pentagons talesperson säger. Det rimmar inte med sanningen.
Det här har varit en extremt spännande timme, ET. Jag är ju så här Fox Mulder, alltså jag vill ju tro på det här. Jag vet inte om jag vet inte vad jag tror, helt enkelt. Jag kommer behöva kontemplera det här flera dagar innan jag landar i något. Jag hoppas ju att du har rätt, och jag hoppas att vi skulle kunna få någon slags kontakt med de här varelserna under min livstid. Om inte kontakt, så bekräftelse. Men frågan är om vi är redo. Alltså, den första frågan, skulle de landa på Vita husets gräsmatta, så kommer ju inte Joe Biden fråga så här, berätta hur det är i rymden, utan han kommer ju fråga om de vill gå med i NATO.
Precis. Ja, precis. Vi får nog se till att sluta ordentlig fred mellan väst och Ryssland först, som jag sa. Det borde vara vårt första fokus. Vi borde ha gjort det bättre vid det här laget. Nu är det dags att steppa upp och bevisa att vi är en modern, civiliserad varelse, och få bort Putin och sluta en riktig fred med Ryssland. Och det hjälper. Jag hoppas att jag har fel om det här, men den där jäkla Putin kriget kommer att sluta, och han kommer sitta kvar, och det här kommer dras ut på. Nu har vi chansen att med alla möjliga, vad som än krävs, så ska han bort, och vi ska ha en riktig fred mellan öst och väst.
Ja, sen vet man ju inte vad som kommer efteråt heller. Det har ju...
Nej,
det,
ja. Exakt.
Jag vet inte vad jag ska tro, E.T., men tack för att du har rört till det i min hjärna genom att jag fick prova lite tankar mot din.
Ja, det var så lite så. Ett sista råd är att om man vill ändra uppfattning och se ifall bevisen håller för det, så studera de här bästa UFO-fallen. Man kan titta i James Fox dokumentärfilmer till exempel. Eller läsa Leslie Keens bok. Eller, det finns många sätt. Och så se det själv som domaren i en rättegång vid de här fallen. Och väg bevisningen. Vad är det som... Vad säger bevisningen, vittnesmålen? Och många bäckar små gör en stor å i bevisvärlden. Att om det finns sammanhängande bevisning som stöder varandra, så är det en väldigt sammanlagd effekt. Och sen kollar du, vad är alternativet? Hur bra stöd har de alternativa förklaringarna till att det här inte är någonting utommänskligt? Och då kommer man hitta fall efter fall efter fall som där den bästa förklaringen är att det inte är en människa som står bakom det här fenomenen. Men kom ihåg också att 90% ungefär av alla UFO-rapporter är misstag och annat ointressant. Och då till slut så sitter man ju där och konstaterar att det är väldigt osannolikt. Så osannolikt till slut att allting det här skulle ha en mänskliga vardagliga förklaringar. Så att det blir helt enkelt omöjligt att blunda för att det är en mycket bättre förklaring att det är någonting annat.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.